Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du, Elin, dina glasögon?
Ja, gillar de.
Ja, de är snygga, men de är liksom stora och mörka, markerade. Undrar om, är det någon sorts härskarteknik att du har dem där?
Oh, nej, för du är mindervärldskomplex när jag har på mig de här.
Nej, men det är kulturglasögon och jag kan undra då om hela idén är att markera intellektuellt avstånd mot mig och producent Jens, så att du, när vi kollar på fotboll så går du på en friteater i Högdalen. Att du är skarpare än vad vi är hela tiden och att det är liksom inför
jag på,
det här.
Jag har på mig de här därför att jag ser inte vad jag skrivit annars. Det är den enkla sanningen.
Man kan och säga sen att de här glasögonen gör att jag har höga förväntningar i alla fall på dagen.
Ja, det är en bonus att du tycker att jag blir så skräckinjagande.
Snyggt, vi kör då.
Tuff.
Välkomna till krönikörerna. Välkommen Elin.
Välkommen Hugo.
Och välkommen Elins glasögon. Nu när du är så skarp idag, ska du börja kanske?
Ja, men jag känner mig manad. Jag har två spaningar som vanligt. När jag talar tittar han demonstrativt inte åt mitt håll. Den första spaningen handlar om män som inte tittar på kvinnor i business-sammanhang. Och vad det gör med en människa. I det här fallet då med mig. Mm. Min andra spaning. Hur är det möjligt att det på 2020-talet fortfarande finns män som inte klarar av balansgången mellan kvinnan som objekt och subjekt? Och en personlig berättelse hur jag och min kompanjon Mårten gör när vi går på gemensamma möten.
Det låter som samma spaning och som du försöker styra mig in i ett hörn. Som att du går emot vår premiss att man ska ha två spaningar. Men det låter...
Jag försökte ändå göra dem lite olika, men du har helt rätt. Det är samma spaning, för jag känner ändå så här, vi har ändå pratat om det här ett tag nu, att jag ska dra män som inte tittar på kvinnor. Mm. Så att jag tycker att vi bara
Varsågod.
Enas om det.
Varsågod.
Visste du att den genomsnittliga mannen mellan 18 och 50 tillbringar nästan ett år av sitt liv med att spana på kvinnor?
Är homosexuella inräknade i den här statistiken? För det låter nästan i underkant.
Heterosexuella män.
Ja, okej. Okay.
Visste du att det blir 43 minuter per dag per dag.
Ja, det är en del.
Alltså det här är uppgifter som en undersökning som Kodak Lens Vision Center i London gjorde. Och då forskade de lite på så här, vilka är de mest populära ställena för snubbar att glo på brudar. Mm. Och det är lite roligt för att det första, alltså det som kommer på första plats är mataffären.
Det är lite oväntat.
Ja, och sen är det tätt följt av då baren och nattklubben som man då skulle kanske tro att det är.
Inte gymmet då, det finns inte med.
Ja, inte bland de liksom
topp
fem
tre.
Första. Nej. Men den här spaningen ska inte handla om män som tittar på kvinnor utan män som inte gör det. Och ja, jag pratar av egen erfarenhet. Jag skrev en gång en krönika om det här i Resumé. Det var ju så du och jag faktiskt kom i kontakt. Vill du
utveckla? Ja, men
utveckla?
Det var ju väldigt träffande och rolig och sann. Men det var väl det som gjorde att jag värvade dig in i finrummet. Så att säga, som
ja, du plockade upp mig från gyttjan i Resumé.
Ja, lite så.
Och tog in mig i SVDs vackra värld.
Så var det.
Ja, tack för det. Ja, men så här är det. Alltså jag har drivit en byrå nu i 11 år med en kille som heter Mårten Nylén. Han är ungefär drygt 10 år äldre än mig. Säger jag någonting annat kommer jag få spö. Mm. Och vi har haft så otroligt många möten över Sverige. Och då ganska många gånger har samma scenario utspelat sig. Och ofta är vi då i en liten mindre stad. Tänkte du att det finns en medelålders man i lite så här för stor blå kostym.
Amerikansk size.
Illa sittande liksom.
Ja.
Och det som händer är att han tittar bara på Mårten under mötet. Och när jag talar då tittar han demonstrativt fortfarande på Mårten. Man försöker ju dela på luften i ett konferensrum och ändå så känner man sig helt jävla utesluten. Men det obehagliga är att samtidigt får jag känslan av att den här kostymnissen skulle inte alls ha något problem att kolla på mig. Om det var i mataffären, eller på gymmet, eller på nattklubben.
Eller på friteatern i Högdalen.
Ja. Jag menar, hur är det möjligt att det på 2020-talet fortfarande finns män som inte klarar av balansgången mellan kvinnan som objekt och subjekt? Det känns så himla omodernt. Hur kan man liksom 2020 störa sig på kvinnligt ledarskap och hålla på med den här då ganska naiva härskartekniken?
Men är det härskarteknik då? För det är ju din tolkning att de inte kollar på det för att signalera något att så här, nu är det dags för de vuxna i rummet att prata. Men en annan tolkning kan ju vara att de är lite blyga. De är lite rädda för att kolla för länge på det för att de ska kännas som sunkiga fluktare. Liksom.
Ja, men precis, jag har funderat så himla mycket på det och jag har nog landat i att jag tror att de faktiskt inte ens är medvetna om Nej. Det här språket.
Nej.
Och en gång då på sånt här möte så gjorde jag då han en tjänst genom att påpeka det.
Oj.
Jag vet. Och jag brukar väldigt sällan göra det här. Jag ska återkomma till varför jag väldigt sällan gör
aggressivt.
Det här. Jag bara, Leif, det känns som du tycker det är lite jobbigt att möta min blick. Och sen hade jag en jättelång utläggning om att jag hade läst någonstans att män ofta förknippar ögonkontakt med kvinnor med mammans liksom barska tillrättavisande. Du vet när man fick ett höjt finger i ansiktet och någon liksom var så här... Lilla Leif, så där får man inte göra.
Kände du dig rik när du gjorde det här? Att du kände, det här kan jag vaska den här delen. För att det kändes inte upplagt för någon.
Nej, jag vet. Och jag bara, Leif, det är lugnt. Jag är inte din mamma. Du fattar, jag behöver inte berätta att det blev ju inget uppdrag för oss den här gången. Och det är också hela problemet. Att om man liksom synliggör det här, då kan man ju se affären liksom rinna ut i sanden.
Mm.
Jag kom bara att tänka på, har du sett filmen Det ofrivilliga av Ruben Östlund?
Ja. Nej, tyvärr inte.
Jättebra. Det handlar liksom fem olika episoder om mänskligt beteende och hur någon i gruppen kan störa hela dynamiken. Och jag tänker då på en scen i lärarrummet när en av lärarna väldigt uppfordrande ber en annan lärare att titta på henne när han talar. Det är så sjukt obekvämt att titta på. Vi kanske bara kan lyssna på det en sekund.
Snälla Josef, kan inte du titta på mig när du pratar också så du inte bara tittar på Ylva hela tiden?
Fan vad han är skicklig på att skapa just de där obehagliga scenerna. Det är liksom hans adelsmärke.
Det är hans paradgren verkligen. Situationskomik eller
tragedi. Situationsångest.
Verkligen. Och jag menar, den där konstant jobbiga personen orkar man ju bara inte vara. Som när jag höll på med Leif då. Det funkar ju inte. Så därför är jag så himla evigt tacksam att jag och min partner in crime då, Mårten, har kommit på en rad så här motstrategier när det här händer. För att finns det någon som avskyr male privileges mer än jag så är det faktiskt Mårten.
Sankte Mårten.
Kanske en liten applåd här.
Tum-tum-tum-tum. Mm.
För det är faktiskt ganska fantastiskt att ha en sån liksom wingman och work hubby vid sin sida. Jag tänker bara, vi tar några exempel så att ni fattar hur vi jobbar.
Hur ni jobbar.
Mm. Mm. Det sitter en man då på mötet och han bara maler på och håller på med sin manolog.
Oh, vad sa
visst
du?
Var det ett smart ord jag kom på igår?
Oh,
håller på med sin manolog.
Förstår du vad mycket ryggdunk du kommer få nästa gång du har tjejkväll dans med alla ni har såna glasögon?
Ja, ja, men hela tiden så vänder han sig till Mårten och då så kör Mårten det här då. Han försöker bolla in mig i samtalet genom att istället för att titta på den här mannen tittar han på mig istället.
Mm, smart.
Och funkar inte det så bara tystnar han och så låter han mig stå för liksom reaktionerna, svaren då på den här manologen.
Mm.
Och funkar inte det så brukar han säga så här, som Elin alltid brukar säga.
Kloka
och så får
Elin
han in med den vägen.
Mm.
Men vi har också tagit till lite större krafttag. Alltså vi har gjort liksom lite större markeringar. Till exempel då, i slutet av mötet så har jag börjat liksom dra de ekonomiska förutsättningarna. Ja, du vet ju det.
Typisk manlig.
Ja, först ska man jassa och vara kreativ och prata om alla roliga idéer. Och sen ska mannen liksom harkla sig och berätta vad kostar kalaset.
Så istället så går Mårten och hämtar de finska pinnarna och lägger upp på ett fartis.
Gröna kulorna.
Ja.
Ja, jag brukar också be Mårten att ta anteckningar. Ganska högt. Du, kan inte du ta anteckningar?
Mm.
Alltså jag gör ju honom lite då till min sekreterar-bitch. Det är kanske lite fult i sig. Men det är ju kul för det är inte vad folk förväntar sig.
Nej.
Och sen om vi sitter i möte med massa män, då skulle Mårten aldrig be mig till exempel göra kaffe.
Mm.
Däremot så kan jag be honom för att man bryter liksom mönstret på det sättet.
Mm. Mm.
Bara en liten testfråga. Visste du att det är 3 gånger vanligare i Sverige att be en kvinna på jobbet att utföra enklare sysselsättningar så som då att till exempel göra kaffe?
Jag försvann, jag håller på och bränner mig själv med lödkol för att jag är en man. Jag kan inte höra. Vad sa du?
Ja, men alltså, visst är det konstigt att det är ofta kvinnor då som blir bedda att göra kaffe. Det är inte så, vi är ju inte bättre på det så att säga än män.
Nej, det är lite märkligt.
Det är jävligt sjukt. Ja, men när jag skrev den här krönikan i Resumé för länge sedan så fick jag ett jätteintressant mejl av en tjej som gick på Handels som jag har glömt bort vad hon heter. Men hon skrev att hon hade inspirerats av den här texten och ville ta fram då VR-glasögon som var så hett på den tiden som då skulle synliggöra problemet.
Mm.
I det här fallet då skulle de göra så att män förstod hur det känns att inte bli tittade på eller lyssnade på i business-sammanhang.
Mm.
Hon var inne på då att man skulle simulera olika mötessituationer där man som man blev helt osynlig för liksom människorna i rummet.
Det är mardrömmen.
Ja, vad tycker du om idén?
Den är skitbra.
Jag tycker
det är
också
som finns.
Ja, men eller hur?
Inte var någon.
Och jag tror att det skulle liksom vara ganska lärorikt att på någon workshop och testa det. Så man bara fattar vad man...
Blev det något av det?
Nej men gud, det här rann ut i sanden. Om du smarta kvinna som mejlade mig lyssnar på det här, hör av dig och berätta om det blev någonting av det där. Alltså, vad har du för känsla på möten och så? Har du känsla av att kvinnor pratar mer eller mindre än män?
Generellt lite mindre skulle jag gissa. Annars tror jag inte att du skulle ta upp det på det här sättet. Men nej, lite mindre.
Mm. Ja, men bilden är oftast att man pratar lika mycket eller att kvinnor faktiskt pratar mer, men det stämmer inte. Alltså, olika studier över världen har visat, och de är så himla överens, att män pratar generellt 40% mer än kvinnor i mötessammanhang.
Mm.
Och de här studierna visar att kvinnor är rädda för att bli uppfattade som så här, dominanta eller kontrollerande, och det är därför vi håller tillbaka på snacket.
Mm.
För fortfarande är liksom den gängse bilden att män som pratar, de är självsäkra experter, och kvinnor som pratar är aggressiva och påträngande.
Mm.
Så att, ja. Alltså, i alldeles för många team och arbetsplatser över världen så tror jag att kvinnor liksom, man håller tillbaka. Den hårda verkligheten är ju att det är bättre att tiga och uppfattas som likable än att hålla på och snacka och äventyra sin karriär.
Mm. Men vi gör väl några små, alltså mansplaining uppkom väl för att mota bort lite av den här.
Jo, men precis. Jag tror man har ändå liksom tagit fram problemet nu, eller man har liksom
Nej, men det är ju kvar, alltså jag håller ju helt med dig. Jag har ju också en kvinnlig kompanjon. Vi har ju upplevt precis samma sak som
du. Ja, du gör det?
Ja, absolut.
Och för att liksom knyta ihop den här spaningen så åt jag en middag igår med en tjejkompis, Maria. Och hon berättade en så himla spännande grej som jag faktiskt nu får outa. För några år sedan så startade hon en designbyrå med en annan tjej. Och de var skitbegåvade båda två och allt funkade liksom jättebra. Pitcherna satt som en smäck men, och allt funkade jättebra tills det var dags då att driva igenom affären, alltså seal the deal. Då blev de ofta kallade för liksom tjejbyrå och det himlades lite med ögonen och priserna skulle liksom pressas ner om det överhuvudtaget blev en affär.
Mm.
Och i den här frustrationen som de upplevde då så uppfann de två fiktiva medarbetare på byrån.
Mm.
Ben och Alex.
Var det det manligaste de kunde komma på?
Ja, in American. Ben and Alex.
Ben and Alex.
De var helt orädda och så här svintuffa i förhandlingar. De vek sig inte en tum. Så blev det liksom att Maria och den här kompanjonen, de körde de här pitcherna och liksom mötena och så var det så här, ja men våra kollegor Ben och Alex kommer höra av sig. Och kommer
alltså bokstavligen hittade de på mejladresser från Ben
ja,
och Alex?
Ja,
hon, jaha, alltså det var liksom sälj.
Två fiktiva mejladresser. Och sen när det då blev dags för liksom, nu ska vi prata om vad det här kostar, då var det alltid då Ben eller Alex som skickade över de här offerterna då.
Då fick de lite kuk så att säga.
Ja, så då satt de ju, då satt då Maria och hennes kompanjon och var Ben och Alex.
Mm.
Och vet du vad som hände? Plötsligt så började affären att landa.
Ja visst, de kände sig trygga i att ni kom in män.
Ja, alltså när motparten då var en man som då blev kontaktad av en annan man med så här väldigt tydliga alfahanne-tendenser.
Ja, eller
liksom väldigt så här abrupt språk liksom.
Mm.
You can forget that, it's, du vet, otroligt. Då förändrades hela dynamiken.
Mm.
Så,
fan vad intressant och vad sjukt ändå.
Så jävla sjukt. Och nu så här i efterhand, de har lagt ner den här byrån nu, men så igår när vi satt och pratade om det här, så här kul som ett konstprojekt, ja.
Ja, verkligen.
Sorgligt som ett samtidsfenomen, också ja.
Ja, och ett ständigt fenomen, såklart.
Ja.
Ja, men skitdeppigt. Ja, men väldigt bra. Ja, men det där var ju kanon. Det var ju värdigt i dina kulturglasögon, det tycker jag.
Mm, tack, jag kunde bära upp dem idag. Så.
Ja, det gjorde du. Får jag köra då? Mm. Jag följer reglerna i vår podcast. Att jag har två spaningar som är helt olika.
Ja, kör.
Nummer ett då. Borde man förbjuda ungarna från att någonsin kolla på TikTok? Det är liksom en personlig spaning om den här kinesiska helvetesappen. Om den verkligen utgör en fara för den intellektuella hälsan, vilket jag bara misstänker.
Har din son TikTok?
Absolut. Blir barnen helt jävla dumma i huvudet? Kommer de någonsin kunna läsa en bok när hela deras liv egentligen bara består av memes?
Mm.
Nummer två. Hur många chanser har man egentligen till riktigt stor kärlek?
Fem.
Kanske fem, kanske färre. Det är det här ska handla om. Alltså, vilka romantiska kärlekar har man normalt sett under ett liv? Och när man väl har hittat den där viktiga sista, hur gör man för att inte fucka upp alltihop?
Åh, oh, men gud vad enkelt. Nummer två, jag älskar att prata om kärlek och kärlekar.
Okej, okay, då tänkte jag börja med lite musik då. För när min farsa skulle försöka förklara kärleken för mig så gjorde han det genom sin idol Frank Sinatra.
Hur gammal var du då när du skulle få detta förklarat för dig?
Ja, men jag var nog tonåring tror jag. Men,
det var inte som samtalet om blommor och bin utan det här var om kärlek.
Nej, det hade vi aldrig. Det tog en på ett helt annat sätt. Men okay. Det blir för lång historia. Så djupt gick vi inte där. Men Jens, kan du dra igång den? When I was 17 it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. It was a very good year. Det är en fantastisk sång. Man kan väl säga att det är en slags loggbok över en mans stora kärlekar i livet. Det börjar vid 17 då. Man blir kär i någon tjej i kvarteret. Ha sex i parker under ljumma sommarkvällar.
Vänta, sex i parker?
Ja, på gräsmattor eller villaträdgårdar.
Har du haft sex i parker och villaträdgårdar?
Ja, det har du också.
Aldrig.
Och det ska sägas, det där är ju mer en praktisk fråga än att man är så jävla vild. Vid 17 bor ju de flesta hemma hos sina föräldrar så att man har inte så mycket andra alternativ. Det är därför det blir sådär.
Mm.
I vers 2 då så sjunger Sinatra When I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stairs with all that perfumed hair. Och det där är ju också en ganska adekvat beskrivning av hur det var fri och obunden och drygt 20. Man går på krogen, man träffar tjejer som har jättemycket parfym. De bor i små lägenheter en bit upp i hyreshuset. Och någon av dem blir man jättekär i.
Mm.
I vers 3 så har han blivit 35. Då träffar han en kvinna som är mer självständig, mer klar, har byggt upp sitt liv. Och den här texten rimmar ganska bra med något som kallar Three Loves Theory, som helt enkelt går ut på att man har tre stora kärlekar i livet.
Mm-hmm. Det var så tre man har och inte fem, som jag tror.
Ja, vet jag. Men har man skrivit 300 krönikor i olika tjejmagasin, vilket jag har gjort, så är den här teorin ganska bekant för en. Det är som en kär gammal vän. Det kan säkert vara fem kärlekar också. Men låt oss arbeta med den här teorin. Att det först kommer ungdomskärleken, möjligen den man förlorar oskulden till. Mm. Lite senare en passionerad kärlek, där man blir så sårad att man inte tror att kärleken existerar.
Man bara check och check.
Och sen kommer den tredje, när alla inblandade har mognat lite och man hittar känslan att det är vi som ska tillbringa resten av livet ihop. Känner du igen det här?
Ja, alltså check, check. Sen har ju jag då liksom bytt kärlek,
ja.
Fast jag träffade först då den. Så här är det, jag fick barn med en man som jag levde med 10 år och vi hade 10 jävligt bra år. Men sen träffade jag då min kärlek som jag lever med nu. Så att så kan man också göra. Det får det bli en annan verkligen. Spaning.
Ja, men det är klart att man kan göra så.
Jag menar att det är inte alltid bara så lätt att det är så här.
Nej,
de här
för fan. Det är bara lätt när man ska skriva krönikor i Cosmopolitan ibland, ja, okay. För att hålla sig till en grundregel. Mitt eget kärleksliv skulle också kunna kokas ner till de här tre. Jag hade en stor tonårskärlek. Och
var det henne du förlorade oskulden med?
Nej, det var det ju inte, såklart. Det
var där var bara, du kär i tjejen som du förlorade?
Jag är inte en amerikansk religiös...
Ja, men jo, men för mig, så här, den som tog min oskuld var jag fruktansvärt kär i. Och vi var tillsammans i typ kanske 8 månader. Det är ändå lite fint.
Ja, det är fint.
Ja, att man tänker tillbaka på det som en positiv, härlig upplevelse. Och inte...
Låt oss inte gå in och rota så långt djupt i mitt liv. Men det är riktigt så var det inte för mig. Men
så här är det alltid, Hugo. Att du tar upp ett ämne, men sen när man väl börjar prata om det, då blir du så superstressig, stressad, sitter och flackar med blicken och vill gå vidare. Vad fan är det här?
Vid 20 så var det en tjej då som av olika anledningar, som inte alls bara var hennes fel, men hon sårade mig djupt och det fick mig att hata hela kvinnosläktet ett tag. Vilket också rimmar in lite med,
vad gjorde hon? Hon ville inte ha det helt enkelt. Och...
Nej, hon ville ha någon annan, men det var nog mitt fel också. Vi ska inte gå in för djupt i det heller.
Nej, okej. Okay. Vi
några år
på
senare
här.
Däremot så kom ljuset i form av min fru.
Mm.
Ja, den tredje,
hon är stora. Underbar.
Men, det kommer ju alltid ett men i livet. Ska man lyckas hålla ihop den här tredje kärleken då? Eller den stora, viktigaste. Och nu är det här inte ett påhopp på ditt liv som jag nu kan vara orolig för att du kommer känna. Utan då gäller det att hålla sig i skinnet. Och då gäller det bland annat att hålla stånd mot det som jag brukar kalla för 48 timmars förälskelsen.
Låter farligt. Kanske? Ja, vad är det?
Men det är, du träffar någon person på en fest, på en resa, på en konferens, vad fan som helst.
Konferensknullet har man ju hört talas om.
Det har man hört talas om. Mm. Men och samtalen du har med den här personen är spänstiga, blickarna är lite mer än bara vänskapliga. Det finns ett lite svårdefinierat spänningsfält där mellan er två. Känner du igen det här?
Men alltså, jag har liksom varit så jävla kär i min man de senaste 10 åren, så att nej, jag har inte haft de här 48 timmars förälskelserna alls.
Nej, okej. Okay.
Men
det händer andra människor förutom Milena Klintberg, tror jag, här ibland.
Mm.
Och när det händer så far tankarna iväg. Det blir en massa såna här sliding doors-idéer. Undrar hur mitt liv hade kunnat bli med den här människan.
Mm.
Och min erfarenhet är att man bor kvar i det här lilla rummet, känslomässiga rummet, i typ 2 dygn. Mm. Efter det så befrias man från tankarna för evigt. Och så fattar man precis hur lycklig man är med sin stora kärlek.
Okej, så att den här liksom berusningen av personen sitter i 48 timmar och sen
det är
släpper
ungefär,
den.
Det är som en vanlig rejäl baksmälla man har brassat på ordentligt. Ja, men jag har en favoritanekdot om det här med 48 timmars förälskelsen. Jag tror att jag har använt den i någon krönika någon gång. Den handlar om författaren Norman Mailer. Vill du höra?
Gärna.
Det var en tidig höstmorgon. Norman Mailer låg i sängen. Trots att hans fästmö Norris Church låg och vilade bredvid honom, så fantiserade Mailer om nästa stora förälskelse.
Fult gjort. Ja.
Han saknade känslan av att eventuellt ha träffat kvinnan som bar runt på den andra halvan av hans själ och som var så attraktiv att hela hans gubbkropp bara darrade av tanken på nästa sexuella möte.
Alltså han låter ju som en väldigt så här hopplös och naiv romantiker.
Ja, precis. Ja. Jag kommer till det. Ja, men det skulle vara så roligt för honom att få träffa någon som bara fick honom att studsa iväg till skrivstugan varje morgon. Med ett fånigt flin på läpparna. Problemet, ett av flera kan man säga, men det stora problemet var att Mailer och Norris Church, de skulle gifta sig några timmar senare. Samma dag.
Och han ligger och funderar på andra kvinnor. Samma dag han ska gifta sig.
Ja, men han var nog lite speciell.
Fräscht.
Och det ska sägas då att vid den här tidpunkten hade Norman Mailer redan 5 exfruar, 7 barn. Han var lite alkoholiserad, tjock och hade pengaproblem.
Riktigt kap.
Riktigt kap. Men precis, så såg inte han på det. Utan han tänkte mer så här, med givet de här förutsättningarna, var det egentligen så himla klokt att gifta sig igen? Han visste ju vad som väntade honom. Ett slentrianmässigt samliv, fler gnälliga ungar, med högsta sannolikhet en massa nya otrohetsaffärer som han alltid hade sysslat med. Kort sagt, han började få kalla fötter. Och eftersom han var en väldigt ofiltrerad person så vände han sig till sin fästmö och sa: du, allt jag någonsin har velat är att få vara fri och leva i Paris. Jaha, och vad skulle hända då, frågade hon. Han hade inget bra svar på det, så efter en stund så svarade hon åt honom istället. Du kanske skulle dricka espresso på ett litet café, och när en vacker fransyska passerade skulle du förtrolla henne med ditt 25-cents leende. Mm. Och med en helt perfekt insikt om hur en romantikers fantasi fungerar så målade hon sen upp fortsättningen på den här romansen. Då.
Alltså vilken iskall kvinna ändå.
Ja,
alltså,
jävligt
cool. På ett coolt sätt.
Från första mötet på kaféet via middagar i Montmartre, promenader längs Seine, vidare till att hon blir gravid och sen efterföljande giftermålet. Och då, säger Norris Church, när hon har ringen på sitt finger, då är du inte ensam och fri i Paris längre. Då börjar allt om igen.
Så en sån här måndag hela veckan scenario?
Ja.
Ja.
Ja, men det var ju en ganska övertygande analys, tyckte Norman Mailer. Så han sansade sig, och framåt eftermiddagen så gifte de sig. Vad tror du hände sen då?
Jag vet faktiskt inte vad som hände. Han upprepade det här. Var otrogen och gifte sig på med någon
sjätte kvinna. De levde lyckliga tillsammans. Nähe. Ända fram tills hans död 25 år senare.
Ja, men det känns som att Norris, hon kunde ju ta honom på något sätt.
Ja.
Eller hur? Han kanske inte.
Sen kan man ju resonera kring, ska man behöva ta en sån här gubbstrut? Möjligen inte, men hon gjorde det på ett väldigt,
hon tyckte att det var värt det.
Klädsamt, fint sätt i alla fall. Men vad vill jag säga med den här historien?
Är du han och Kristina är då,
nej,
Norris?
Nej, för fan. Nej. Det är inte. Jag är,
det finns ingenting. Alltså, varför har vi lyssnat på den här berättelsen?
Nej, men för att jag tycker ändå att det är talande om, allt handlar inte bara om mig, utan jag tror att förälskelse är som knark, att det är något otroligt beroendeframkallande. Och tricket, tror jag, det är att fatta när det är klart. Man har fått livsdosen, du ska sluta swipa till höger.
Ja.
För förälskelser tynar bort, det gör de ju alltid, men kvar är förhoppningsvis den där stora, stora kärleken.
Mm.
Och den är större. Vad säger du om det?
Har jag ett litet amen på det kanske?
Amen.
Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat på oss idag. Vi älskar er! Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.